Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hjärtligt välkomna och god morgon ska jag säga till Dilemma. Vi skriver den 24 maj i dagboken, om du nu har sån. Och sen så hälsar jag panelen hjärtligt välkomna genom att böja min bål framledes i ödmjukhet. Välkommen hit Fredrik Virtanen, Henrik Fexeus och Josefin Crawford. Och Henrik Fexeus, du är tankeläsare och mentalist och programledare och har en show som heter Box i höst.
Fantastisk show. Kommer bli.
Ja, har vi satt dig på kartan. Josefin Crawford, du är programledare och hade premiär igår på din radioshow här på Mix Megapol.
Helt otroligt.
Ja, gick det bra?
Ja.
Det tycker du?
Mycket bra.
Ja, du har också, vid sidan om det så har du en podcast som heter Ihop med Josefin, eller kör du parallellt?
Nej, men man kan säga att allt jag gör just nu är på sidan om något som komma skall.
Okay.
Som jag inte vet vad det är.
du väntar fortfarande på ditt stora break.
Ja. Okay. The Big Bang.
Ja, det har du nått nu i Dilemma.
Är det så?
This is as high as you get, baby.
Oh no.
Fredrik Virtanen. Titta storögt på mig.
Du pekar på mig med ditt långa långfinger.
Ja, nästan så jag nådde genom ditt glasöga där. Du är välkommen hit.
Vi spelar in garderob, har vi sagt det.
Vi kom ju överens om igår att vi kallar dig för Fredrik Virtanen.
Ja, ingen förstod varför.
Ingen förstod varför. Nej,
men det är bra. Det
finns en fin koppling som du kanske, jag kanske inte vill sticka håll på någon bubbla här, men det finns det i ditt namn. Du är journalist och har varit utrikeskorrespondent i New York och du är författare också.
Ja. Och finne.
Ja, men du har väl halvfinne eller finne. Nu har vi satt dig på kartan. Ni är, det gemensamt drag det är att ni gillar att lösa problem och ni gör det här idag. Ni ska göra det fram till klockan 10. För att folk har skrivit in hit, de har gjort det på dilemma@mixmegapol.se. Och Martina ska vi snart prata om. Hennes kille lägger cirka 3000 kronor i månaden. Nej, det är fel. Det är Anita som har skrivit in till oss. Förlåt, vi ska ta Martina senare. Vi ska börja med Anita, hon har skrivit in till oss. Hennes man har ljugit om hur hon tog upp kontakten med en kvinnlig bekant. Det kommer inte att vara så här rörigt i fortsättningen ska vara så här, utan det blir bara bättre och bättre. God morgon, Dilemma-panelen. Jag heter Anita. Min man har nyligen blivit kompis med en tjej på Facebook. De umgicks i samma kretsar när de båda var yngre men har aldrig varit nära vänner. Jag råkade av en händelse se att det var han som skickade en vänförfrågan till henne. Men när jag tog upp det så sa han att det var hon som hade lagt till honom. Han ljög alltså om det. Sen förstår jag inte varför han vill ta upp kontakt med en ytlig bekant från förr som dessutom är kvinna. Jag är rädd för att jag rör upp ett onödigt bråk om jag konfronterar honom, men kan inte få detta ur huvudet. Borde jag konfrontera min man med det jag vet, undrar Anita. Vad säger du, Fredrik?
Det här blev ju intressant i och med att han ljög. Hade det bara varit så att han hittade någon man kände en gång i tiden, det blir så man gör, man frågar vänskap på Facebook, men att han då ljuger om att vem det var som gjorde det, det gör det problematiskt.
Vad säger du, Josefin?
Ja, fast å andra sidan tänker jag att ibland ljuger man bara för att inte få en diskussion om någonting onödigt, och därför drar man en sån lögn för att bara slippa.
Gör man det?
Ja, det kan man göra.
Du menar att man ljuger för att komma undan?
Men komma undan från ett tjafs, menar jag. Inte komma undan från något man har gjort. För i det här fallet så tycker jag...
Och här blev det ur askan i elden, som brukar säga.
Ja, så kan
men i det här fallet...
Men, nej, jag tycker inte att det där är något att hålla på och hassla med överhuvudtaget. Jag tycker man kan visst vara kompis. Och att han gjorde en sån liten lögn, det gjorde
det. Det är förlåtligt. Vad säger du, Henrik Fixius?
Jag förstår hennes initiala reaktion på det hela. Men jag tänker så här att det faktum att en sån enkel grej som vem som lade till vem på Facebook får henne att göra det till ett bryderi och höra av sig till oss, gör att hon förmodligen är en ganska svartsjuk människa. Och det vet han. Och därför så orkar inte han säga att jag lade till Stina här, precis som Josefin inne på. För att han vill inte få den diskussionen. Och nu fick han en knät i alla fall. Och frågan, ska jag konfrontera honom? Med vadå? Jag vet att det var du som lade till henne.
Precis, vad är det för argument?
Nej, sluta vara så sotisk skulle jag säga. Så kanske du får ärligare svar i fortsättningen.
Det är väl ganska förlåtande egentligen att om man lägger till någon på Facebook att man kan ljuga om det. Det var faktiskt
jag tycker det är så dumt.
Nej,
jag tycker det, men
förståeligt.
Men grejen är att om hon konfronterar också.
Jag menar, lögner är så dumma för att det blir den här typen av problem av dem. Alltså det är därför att ljuga kan man ju ha mycket åsikter om, men framförallt ska man inte göra det av självbevarelsedrift framförallt. Det är inte så att...
Varför ljuger man annars?
Ja, man ljuger för man tror att man klarar sig bättre då. Men det gör man ju sällan, som sanningen dyker upp eller de får reda på att man ljög. Och då är man ju dubbelt så mycket skit som man hade varit om man sa, ja, jag frågade henne för jag råkade se henne på Facebook.
Men kan man inte tänka sig att det som Henrik fick se och sa innan här, att han vet att hon är väldigt svartsjuk, så han gjorde en liten slags halvlam lögn.
Och det var ju ett misstag, visade sig.
Ja. Mm. Ja, men absolut.
Men visst, den är säkert troligt. Och hon borde inte vara så svartsjuk för de här pytte detaljerna som hon går och ägnar så stor tid åt. Sluta med det, naturligtvis. Ja. Men hon kan väl inte riktigt.
Men vem är hon som går in och kollar i hans Facebook? Ja. Är det okej att ens partner går in och kollar hans Facebook?
Nej.
Josefin, igår var det ju okej att öppna små svarta snuskböcker.
Ja, men, du har fastnat med den där svarta snuskboken som jag hävdar inte ens är snuskig.
Det var ingen snuskbok, precis. Det stod den lilla svarta.
Ja, men vänta nu här. Jag vet, men det var Fredrik som gjorde till en snuskbok. Ja. Bara, ja, och han Henrik... har haft massa svarta snuskböcker i hela sitt liv.
Och Henrik har haft kompisar med rosa snuskböcker.
Ja, ja, väldigt många tjejkompisar. Ja. Men vad det gäller den här grejen så är det ju så att man gör en höna av en fjäder om man drar igång något med det här. Han kanske har ljugit, men det var ingen biggie. Och för att om hon börjar konfrontera, ja, jag vet minsann att du gjorde, då kan det hända att han antingen ljuger mer och säger att ja, fast det hände någonting och hon hörde av sig för att det hände något så jag var tvungen att, och varför frågar om det här, är du svartsjuk eller nej, det är inte, jo, det är du visst, och så blir det bråk.
Men vilket alltså, jag är lite ludit, så här, jag har inte en egen, jag har en så här Facebook page men inte en privat. Och det är så här, att gå in på någons Facebook, är inte det Facebook är till för, att det är liksom,
nej, fast det är inte, nej, på kontot, inte på det privata kontot,
inte på ditt eget konto, du går in på det, på annars säger de, men du går inte in på när du själv, för då kan du gå in och se vad du har chattat och så vidare. Det jag tänkte fråga, vilket är värst här egentligen? Att han har ljugit om den här grejen, att hon går in och kollar hans Facebook?
Att hon har gått in på Facebook?
Ja, det är hon som har problem med sin svartsjuka här, som hon framförallt ska ta tag i innan hon funderar på vad hon ska attackera honom med. Och det är säkert jobbigt för henne att vara svartsjuk. Men det är inte vårt problem, det är hennes problem.
Kan man säga att Anita ska väljas?
Alltså, det där var jättekonstigt. Varför sitter vi här? Det är era problem, det är inte våra problem.
Nej, men hon säger till mig att den ytlig bekant som dessutom är kvinna, hon verkar ha problem med alla kvinnor liksom, då i Sverige i så fall. Det är ju ingen bra inställning.
Anita, det är hon som har skrivit in brevet där som ni hoppar på henne, vet
ni
va?
Ja, det gör det.
Hon har varit snäll och skrivit in och sen så säger ni allt det här.
Jag tycker ni hoppar på för hårt. Jag tycker man kan förstå henne, men att hon kan vara lugn.
Man kan väl säga så här för att avrunda, om jag förstår och ska sammanfatta vad ni ska säga, att välj till Anita. Välj dina krig, Anita, och ta inte det här.
Yes.
Det var ju väldigt diplomatiskt sagt.
Och fundera på lite terapi mot svartsjuka.
Ja, där fick du flera ord.
Onödigt.
Hej Dilemma-panelen, jag heter Martina. Min sambo lägger ungefär 3000 kronor i månaden på mobilspel och det förstör vårt förhållande. Vi har varit ihop i 5 år, vi har delvis delad ekonomi där vi delar på utgifter som mat och saker för hemmet. Sen gör vi vad vi vill med våra egna pengar. Så min pojkvän gör egentligen inget fel i att lägga 3000 kronor i månaden på spel. Problemet är att det känns som att det går ut över vårt gemensamma liv. Jag sparar mycket pengar och han har till exempel inte råd att åka på någon utlandsresa i sommar, vilket jag hade velat göra. Han har helt enkelt ingen ambition av att lägga pengar på resor och fina upplevelser tillsammans med mig, utan vill hellre spela mobilspel. Det stör mig väldigt mycket och jag vet inte vad jag ska göra. Jag har föreslagit att vi borde spara mer pengar, men han verkar vilja bränna så mycket som han gör på skitgrejer. Borde jag ställa ett ultimatum om att han måste börja spara pengar för att vi ska ha ett gemensamt liv, undrar Martina. Kort svar från en av er, vad säger du?
Ja, alltså det här är mycket, mycket enkelt. Till att börja med kan hon inte förutsätta att han ska spara bara för att hon vill det. Men om hon måste säga till honom, jag vill att vi gör det här sommar, då behöver vi spara så här mycket pengar. Om han då säger att nej, jag vill inte göra det, så jag vill köpa de här spelen. Nej, men det här kanske inte är rätt kille för dig då.
Nej.
Jag tycker det är mycket, mycket svårt på min sida.
Vad sa du?
Jag tycker det här är mycket svårt, inte alls enkelt som Henrik säger.
Nej,
det här är ju han är ju missbrukare, den här personen. Och kan inte sluta med den här spelen.
Du utgår från att han är det?
Ja, jag läste en hel del forskning om det här faktiskt. Och den dopaminberoende man får av väl de som får... Jag spelar inte själv spel på dag, men jag har... Men det är samma sak som att droga eller supa eller röka eller vad som helst. För att det är ju inte lika skadligt för fysiska hälsan. Så, och han har uppenbarligen ett sånt problem när han prioriterar bort henne och deras liv tillsammans och bränner väldigt mycket pengar på meningslösa dataspel, men som ger honom kickar hela tiden.
3000 kronor i månaden på mobilspel. Vad säger du, Josefin?
Ja, det är ju mycket pengar och jag tror att Fredrik är inne på ett spår som kan vara sant. Det andra alternativet är att hon är en väldigt tråkig tjej.
Så det är hennes fel att han bränner 3000 spänn i månaden.
Men alltså,
känns ju tufft.
Ja, det är tufft, men alltså, jag skulle ju verkligen vilja ta reda på varför den här killen bränner massa pengar på att sitta och spela spel på det här sättet, när han har en tjej som dessutom vill uppleva massa härliga saker med honom, mm. och han verkar helt ointresserad.
Fast är det inte missbruksproblematik där, att man,
ja, men,
man är så, är man missbrukare så är man, och då försvinner allt annat.
Ja, fast jag tycker det är lite för enkelt. Det blir lite för enkelt svar på något som kan ha många fler anledningar. Som sagt, de kan ha en risig relation. De kanske ska ta och titta lite på sin relation. Hur mår vi egentligen? Vad har vi för problem? De kanske har olika mål i livet. De kanske inte pratar med varandra. Går om varandra. Jag känner att det här det är riktigt risigt i deras relation. Mm. Och nu är jag inne på att nu är terapi någonting.
Faktiskt,
dataspel är alltid roligare än
partner. Okay, du har haft en jävligt tråkiga partners, Fredrik, men ja.
Mm. Eller inte spelat riktigt bra tv-spel. Nej,
men det känns som att det finns minst två separata problem här. Jag som gammal gamer själv kan relatera till den här killen.
Gammal gay.
Jag som gammal gay, nu när jag har kommit ut och blivit straight på senare år. Nej, men och det ena är att han bränner pengar. Mm. Men det andra som bara finns implicit där, men som jag antar vi kan förutsätta, är att han också lägger mycket tid på det här spelandet. Inte bara pengar. Jag bränner nämligen mycket pengar på spel. Men det är för att jag spelar varje spel i ungefär 30 sekunder. Bara, det här är ju inte heller värt hypen. Och så köper jag ett annat ställe. För jag får den här dopaminkicken.
Mm. Kan man inte bara tiden som faktor då?
Ja, jag har vuxit ifrån det. Så att, men grejen är att om det här inverkar på deras relation tidsmässigt. Om det är det att han sitter och spelar istället för att vara med henne. Det är ju en annan problematik som jag tycker är värre än att det kostar honom en del pengar.
Kan man tänka sig då att han hittat ett annat spel som du går snabbare att förlora 3000 kronor på? Alltså typ poker, att på en hand så har han tid sen att umgås med henne fast pengarna är borta. Men de har vi blivit
av med. Pott med pengar, tänker jag, du? Månadspotten.
Jag tror att det är ett farligt tips för en spelmissbrukare faktiskt att börja spela poker istället.
Öka insatser. Ja. Nej, du är uppenbarligen problem. Gå i terapi, säger Josefin.
Och, ja, jag tycker det. Och en annan grej, en liten grej hon skulle kunna testa också. Det är
och bli
roligare. Spela med honom. Alltså gå in i hans värld lite grann. De kanske kan spela något tv-spel ihop. Och det kan, och ha kul med det. Och det blir också en gemensam upplevelse. Det behöver inte vara alltid semestrar och sånt där.
Fast nu var det ju mobilspel. Va?
Jo, men jag pratar om hennes dröm. Jag pratar om hennes dröm att det här roliga gemensamma behöver inte vara liksom palmer och rulla runt i sanden, utan det kan också vara att sitta i soffan och spela spel ihop.
Mm. Det var fint.
Vad romantiskt sagt. Mm. Tack så mycket, panelen. Hej Dilemma-panelen, jag heter Olof. Jag är relativt nyinflyttad i området där jag bor och har lärt känna mycket nytt folk. En tjej har varit särskilt trevlig sedan jag flyttade in, men allt verkar inte stå rätt till. Vi blev ganska snabbt vänner och hon öppnade bland annat upp sig och berättade hur en nära vän till henne tog livet av sig hyfsat nyligen. Jag har stöttat henne i det och vi har spenderat många kvällar med att prata ut om detta. Nu har jag fått reda på att det inte stämmer att hon var nära vän med personen som tog livet av sig. Jag har fått höra av andra som kände personen att man inte alls stod varandra nära. Jag har dessutom kontrollerat det genom att ställa frågor till min nya vän om personen och det stämmer inte. Hon har alltså ljugit för mig och sagt att det var nära, att de var nära bara för att få min sympati. Jag tycker det är för jävligt. Jag är samtidigt rädd att hon börjar ljuga ihop saker om mig om jag hamnar på dålig fot med henne. Borde jag konfrontera henne med hennes lögn eller bara försöka träffa henne mindre och mindre? Uff. En av er får ta tag i det här till att börja med. Henrik, vad säger du?
Ja, alltså två saker i det här. Jag tycker att han, Olof, kanske sätter sig på lite för höga hästar själv. Just i, därför att han kan ha att göra med en mytoman, absolut, så kan det vara. Men det andra är att det är mycket troligt att, eller möjligt att den här kvinnan har upplever eller har skapat en bild av att hon var närmare den här personen än vad hon faktiskt var. Det är ganska vanligt att vi har olika sådana coping strategies som inte stämmer med verkligheten, men för det är vårt sätt att överleva det. Det finns ju jättemycket berättelser idag om folk som var med om tsunamin till exempel, som har publicerat berättelser om hur de hjälpte andra och så vidare, där det visar sig att ingenting av det stämmer. De var inte på den platsen, och var de det så var de i ett litet hörn. Men det är den verklighet de har byggt upp sig för att överleva det här tragiska smält. Och det är mycket möjligt att det är så för henne också. Så därför, det kan mycket väl faktiskt vara så att hon tror att, att hon var så här nära.
Eller
mytoman.
Vi ska se, vi ska höra vad Josefin och Fredrik menar med det där. Vi har pratat om Olofs dilemma här alldeles nyss. Han har upptäckt att en nyfunnen vän har ljugit för att få sympati, tror han. borde han konfrontera vännen med hennes lögner. Ni var inte alls inne på Henrik Fexeus linje, som var att hon tror säkert att hon har kommit nära henne, hon som tog livet av sig på ett sätt som inte syntes helt enkelt från de andra. Hon upplevde det så.
Ja, eller, eller i efterhand.
Eller i efterhand.
Han skapade.
Och då säger jag Josefin...
Så är det kanske inte alls. Börja med dig, Josefin.
Ja, det må vara hänt att det är så. Men jag tror inte det. Jag tror att det här, vi har att göra med en mytoman. Eller möjligtvis en blandning. Men vad jag vill säga här som är viktigt, det är ju, jag vill tala då till brevskrivaren Olof. Jag tycker han ska dra öronen åt sig. Det här, såna här människor är jobbiga att ha att göra med. Och det är otroligt irriterande att också öppna upp och bli en vän med en sån här person och tro att man har massa liksom djupa, riktiga grejer som man pratar om, och så märker man efterhand att saker och ting stämmer inte. Det är inte sant, det är inte på riktigt, det är hittepå. Alltså det är sjukt irriterande. Jag tycker man ska passa sig för såna här personer, och precis som han skriver, helt plötsligt kan hon börja dra massa konstiga stories om honom, så han ska simma ur bild lugnt och sakta och bara låta det bero.
Olof simma ur bild. Jag tycker om det där. Vad säger du, Fredrik?
Ja, jag är helt med Josefin här. Det här är ju otäck och sjuk person förmodligen. Mm. Och han har heller inget ansvar där, eftersom de är nya bekanta. Hade det varit en gammal vän som hade blivit på det här viset och börjat snea ur, hade han haft ett ansvar att stanna kvar och kanske hjälpa till mot den här sjukdomen som personen har. Men nu är de nya i det här kvarteret. Han behöver inte, han kan sakta men säkert simma ur bild, ja, verkligen, och bör göra det, för det här kan bli riktigt jobbigt. För det här, alla vittnar ju om, visst, Henriks analys är ju tänkbar, men alla vittnar om att de inte alls var särskilt nära, och han har kollat upp det här och så vidare. Hon hittar på det här av högst oklara skäl, det vet vi inte varför, men förmodligen att hon har någon sjukdom, och hon behöver säkert hjälp, men han är inte man att ge den.
Men får jag förtydliga en sak här?
Ja,
eftersom jag känner att jag vill verkligen, i och med Fredriks och Josefins nu dubbla som vi har två gånger till och med, så vill jag bara vara väldigt tydlig med att ingenting av det Josefin och Fredrik har sagt på något sätt säger emot det jag sa, för att jag sa aldrig att han av den anledningen skulle vara kvar. Jag tycker nämligen fortfarande att han ska dra sig därifrån, från den här tjejen. Så jag vill bara säga att ni inte på något sätt har skjutit mig i sank här. Utan snarare
det här är ingen tävling.
Nej. Jo, det är det.
Ja, för dig. Ja, är du ens tanke?
Jag finns inte, kan jag ju säga.
Det finns en enorm rädsla här för att inte uppnå konsensus. Det är väldigt svårt.
För att uppnå konsensus.
Knausgård hade rätt.
Ja. Ja, men då är vi rörande överens. Ja,
nej, men backa.
Ja, pass.
Och behålla kontakt med
henne. Du är inne på någonting, att kan man tänka sig in i hennes situation här, så att är det lite mänskligt ändå att spela på sympati för att komma nära en person?
Jag tror hon gör det.
I hans
brev där så trodde han ju att hon använde sig av det här för att komma Olof nära. Jag tror inte att det är riktigt det handlar om faktiskt.
Tror du inte?
Nej, jag tror att det här är hennes egen lilla värld som hon lever i, oavsett om Olof var där eller inte. Det här är ingen så här uttänkt strategi för att få hångla lite med honom.
Jo, det tror jag. Inte för att få hångla, men för att komma honom nära. Jag tror att det är det.
Eller att vara i centrum, att hon tar åt sig det här, den här döda personen, och sätter sig själv i centrum.
Det kan det vara.
Men hur förhåller man sig till en sån person då? För att hon,
man backar,
att
man simmar.
Men kan man inte konfrontera dem?
Och säga med vad?
Med argument och säga så att var det verkligen så nära det till?
Om man är en väldigt, väldigt hygglig person, men återigen, de har ju just lärt känna varandra.
Ja, men det leder till, det är att man ger henne en chans att förklara sig.
Men hade de, som Fredrik sa, varit liksom lite närmare vänner, att man känner att man vill hjälpa den här personen som uppenbarligen har någon störning eller problem, då kanske man ska konfrontera. Men i det här fallet, han har inte den skyldigheten, och det blir bara jobbigt om han gör det också. Det blir fel. Det är ingen bra idé.
Den här bilden du använde innan, Josefin, kan vi säga den unisont till Olof här?
Simma ur bild.
Gör det nu, Olof.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Lady Gaga, det är som Fredrik säger, Lady Kaka. Paparazzi var det där. Jag mobbar dig, Lady Gaga, för du har finst påbrå.
Det är ingen fara.
Nej, det är, du mobbar mig för jag var skåning, jag måste ge igen.
Jaja.
Okay. Det här är Dilemma. Vi har trevligt den här söndag morgon, och vi gör det i kanalen Mix Megapol, och Malin har skrivit in hit. Hej Dilemmapanelen, jag heter Malin. Min dotter är 11 år gammal och vill köpa ett par stringtrosor. Jag blev lite chockad först när hon berättade det. Jag förstår att hon kommer vilja klä sig lite utmanande framöver, men inte så här tidigt. Jag tycker hon är alldeles för ung. Men jag känner mig samtidigt lite som en moraltant. Hon kommer ju inte fara illa ut för att hon har stringtrosor på sig. Men hon är ju ändå bara ett barn. Borde jag låta min 11-åriga dotter köpa stringtrosor? Undrar Malin, vad säger någon som har en dotter här?
Jag.
Du tvekar.
Jag har två.
Du har två, ja. Vad svarar du på det här?
Nej.
Absolut inte.
Ja, men det här är ju jättekomplicerat. För vi lever i en helt översexualiserad kultur som kommer längre och längre ner till barnen. Jag tycker det är väldigt beklämmande. Samtidigt, barnen begriper inte det. De vill tycka att de är fina och de tycker det är fint. De förstår inte att det är sexigt överhuvudtaget eller så. Nej. Det anses då. Så det här behöver ju en lång diskussion med barnet för att förstå eller på något vis. Det är väldigt komplicerat att kommunicera det här, att man inte tycker att de ska ha stringtrosor eller BHs eller bikinis när man är 11 år.
Det är men de som lätt tänder på en 11-åring som har stringtrosor på sig, alltså ska man sätta agendan utifrån deras sjuka ögon egentligen?
Nej, det ska man inte göra. Och dessutom finns det massa människor som tänder på en tangatrosa eller en bred gammal tanttrosa också till och med, tror jag. Så att,
Det är inte alls det jag tänker på. Alltså, jag är rädd för någon pedofil eller den typen. Utan det är mer den allmänna sexualiseringen och liksom, alltså, kryper ner i åldrarna. Att skönhet är så banal och ska vara sexig när det finns andra kvaliteter. Det är mer där jag tror problemet är för min del.
Men det ser man ju i alla talangjakttävlingar. Exakt. Det, att det är utseendefixering och allt. Det är, liksom, det är inget nytt. Vad säger du, Josefin?
Nej, men jag är jättedubbel till det här. För jag skulle nog själv känna om jag hade en dotter som var 11 att liksom, nej, men gud, det är klart du inte ska ha det. Samtidigt så har jag vuxit upp med en mamma som har verkligen låtit mig ha på mig vad sjutton jag vill, sminka mig hur jag vill, testa allt. Om jag så vill ha trosor, stringtrosor ut och in, bak och fram på ett par
jeans. Bak och fram?
och klättra på en påle samtidigt. Ja. Nej, men alltså, då lät mamma mig göra det.
Nej, men vet du vad, jag kan tycka att man liksom, man behöver inte hålla på och bara, åh, det är så sex, att det behöver ha med det att göra. Jag till exempel har stringtrosor om jag har ett par jeans som är jättetajta och så vill inte jag ha så här dubbelrumpa.
Nej, vem har inte det?
Då har jag stringtrosa.
Nej, vem vill ha en dubbelrumpa?
Ja, men lite så. Men jag tycker, men det här är jättesvårt för att, nej, så här, okej, får jag ge ett svar? Så här tycker jag, hon kan få ha stringtrosor, men då får hon köpa dem själv och hon får bara ha dem
på fredag.
På
mellansvärdevis.
När hon går ut.
Ja, men liksom lite så här, gå på fest eller jag vet inte.
Men där, nu stopp. Nu säger jag stopp. Nu vill jag säga stopp.
Ja,
jo, men därför att du var kanske inte klar. Prata på
det. Det här skulle jag kunna prata om i 100 år. Ja. För att jag tycker det är väldigt, jag tycker ett, att det här är jätteintressant. Två, jag är jättedubbel till det. Och tre, jag vill bara fortsätta prata. Jag kommer aldrig sluta prata nu. Jag vill bara sitta här och mala.
Du har ju din egen form.
Henrik
fick se oss.
Nej, men så här, först så, jag tyckte Fredrik var inne på något intressant som jag vill utveckla. Men först så skulle jag, nu har jag ingen rätt där, så att jag vet inte vad jag pratar om egentligen. Men jag skulle vilja sätta mig ner med dottern och fråga varför hon vill ha dem. Först tänkte jag så här, att den här sexualiseringen vi pratar om, det är ju en vuxenvärdering. Och i den bästa av världar, om barn vill ha någonting, det görs till barn av kanske olämpliga anledningar, men om barnen vill ha det och saknar den värderingen och bara tycker det är fint, då växer de upp med det och bara tycker det är fint, och då kanske den här sexualiseringen av det klädesplagget tvättas bort under något årtionde, inbillar mig, i den bästa världen skulle det kunna vara så.
Så tror jag det var för mig faktiskt.
Men problemet här är ju att den här dottern har ju redan nu någonting på känn, att det är något laddat med stringtros, annars hade hon inte frågat mamma om det.
Nej.
Så då är frågan om man överhuvudtaget kan komma ifrån den här sexualiseringen överhuvudtaget.
Men jag tror inte att det behöver vara något laddat. Jag tror att det kan vara en annan tjej i klassen som har en stringtrosa och då vill hon ha en stringtrosa och så vill nästa tjej, alltså vill alla ha en stringtrosa.
Men frågar man mamma, ja, det kanske man gör.
Kan det vara så, Fredrik, vet han att det egentligen det är motsatt effekt än vad du säger egentligen?
Säkert. Och jag talar ju om att man vill väl aldrig att sina barn ska bli stora och hålla på och tro att de ska vara sexiga. De ska vara små barn, liksom. Så det är klart att det finns att man inte tänker riktigt logiskt i det här, men även politiskt, och så är det ett problem med att lättkläddhet,
i tv-program och så vidare skicka signaler hela tiden att utseenden är väldigt viktiga och det ingår ju string överhuvudtaget. Mm. Och oavsett om det är sexigt eller inte, att det är väldigt ytfixerat och det är fastning på ett barn väldigt mycket. Mm. Vilket i längden leder till att de kommer på dåligt. Det är det som är poängen, att de märker, oj, jag är inte lika fin som Lisa här och min andra kompis och jag väger för mycket och det blir alltså skapar ångest, kanske ätstörningar och så vidare. Det är därför det är så svårt.
Jag tycker att det är väldigt obekvämt med string.
Mm. Jag också. Kan man, ja.
Det verkar vara väldigt intressant ämne det här. Kan vi få ett snabbt svar? Borde hon låta henne köpa trosa? Vad säger du?
Nej, jag tycker inte det.
Nej, och Jossan,
Nej, jag tycker ändå att bara för att det handlar just om en trosa och en stringtrosa tycker jag det är för tidigt.
Det är för tidigt, vad säger du Henrik?
Nej, jag har svårt att se att det skulle vara ett ja på den. Men jag är intresserad av att höra svaret på frågan varför hon vill ha den.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemmapanelen. Jag heter Annika. Jag har varit uppe med min kille i cirka 1,5 år. Vi har alltid haft det bra tills vi flyttade ihop för cirka 3 månader sedan. Nu för tiden är det alltid jag som tar initiativ till sex. En vanlig vecka får jag nobben cirka 56 gånger. Och om jag har
56 gånger på en vecka!
5 till 6. Annars är det konstigt att hon har räknat.
Också ganska mycket.
En vanlig vecka får jag nobben cirka 56 gånger, skriver Annika. Och om jag har tur får jag till det en gång i veckan. Jag känner mig otillräcklig och frustrerad. När jag har frågat honom om det så kommer han alltid med bortförklaringar. Han säger att det är stressigt på jobbet och att han har mycket att tänka på. Han säger att han älskar mig och jag älskar ju honom, men jag vet inte vad som är problemet. Jag vet inte om jag ska ta det här som en varningssignal, men eftersom han inte säger något annat så har jag ju bara låtit det vara. Nu har det dock gått flera månader och problemet består. Vi har aldrig haft jättemycket sex, men så dåligt som det är nu har det aldrig varit. Det har gått så långt att jag funderar på att lämna honom. Borde jag lämna min kille för att han inte verkar vara attraherad av mig, undrar Annika. Mm. Vad säger du, Josefin Croft?
Jag blir ju nyfiken på om sexet den gång de får till det är bra eller inte. Det har en ganska avgörande betydelse.
Så dåligt som det är nu har det aldrig varit, säger hon.
Jo, fast hon pratar om att det är dåligt för att hon aldrig får sex. Hon pratar ju inte om att sexet är dåligt, men det kanske det också är. Men jag pratar om kvalitet och kvantitet. Och ibland är kanske kvalitet någonting man får ta då istället för kvantitet. Mm. Så, därför så tycker jag att hon ska skriva hit igen.
Nej, men detaljer.
Det är lite mer detaljer. Nej, men det här låter ju som något. De måste prata om det här allvarligt. Han får inte bara vifta bort det. Nej. Utan det här är något som hon måste ta reda på. Vad är det egentligen? Vad är det frågan om? För jag förstår hennes frustration, men man kan också förstå honom om han har mycket och jobbigt och inte alls är sugen. Ja,
hon får nobben av honom 5 till 6 gånger i veckan.
Men Fredrik Fletan, vad säger du? Till det.
Man undrar också vad som händer när de flyttade till det här nya stället. Det var där det tog slut. Det var fel i väggarna. Ja. Nej, vi ska inte vinna. Det är lite för kort tid. Så när det väl så i långa förhållanden att det blir mindre sex och så vidare. Men efter 1,5 år, det är lite för kort tid för att gå ner till den här spalågan.
Men vänta nu, en gång i veckan, är det så himla lite då?
Nej, jag personligen tycker det är supermycket. Men jag pratar nu generellt om mänsklighet, om det jag fått för mig att...
Men folk ljuger väl ganska mycket om ofta de har sex, eller hur? Ja. En gång i veckan är inte så jätte...
Nej, det är väl inte så himla lite liksom.
Ja, det är det väl.
Jag tycker såhär en gång i halvåret, då kan man snacka om att det är lite.
Är det en och en halv gång i veckan som är någon slags snitt?
Vad är halva? Kör du en halva?
men den statistiken
statistik
är inte riktigt...
blir ofta så, Anders.
Ja. Jag kan inte hålla på matte, men jag tänkte just... Vad säger du, Henrik?
Nej, men som sagt, om hon får nobben 5 till 6 gånger, då hon är ju ihärdig i alla fall. Men statistiken, precis som Fredrik säger ju ungefär var fjärde dag. Men den statistiken är lite skev, för den tar inte in i beräkningen var relationen man befinner sig, om jag minns den rätt. Och jag tycker att hon kanske ska kolla upp det där, för att en gång i veckan låter som att hon är mer lyckligt lottad än väldigt många andra i sin situation. Men sen kan det fortfarande vara så att hon behöver mer. Ja, och då är det som Josefin säger, då måste de prata om det.
Som man kan ju också sympatisera med den här mannen kanske. Han kanske har något problem med penischen och så vidare. Som inte som han skäms för, till exempel. Att han inte... Han kanske inte, ja, för kan man säga här i radion, det är en morgonfamiljeradio. Men han kanske inte får... Det kanske inte funkar så bra för honom. Nej, så han kanske
har problem med erektionen.
Det kanske han har, till exempel. Ja. Så hon kan ju vara lite som förstående mot honom. Det kanske inte alls är henne det är fel på. Det kanske är ett fysiskt problem med honom. Mm. Så hon ska ju ta upp det här, men kanske då inte se sig själv som offret här, utan kanske han lanserar honom som offret, så kanske han känner sig tryggare i det här.
Ja, man måste snacka om en sån här sak, för att om de inte gör det, då kan det faktiskt bli en situation där hon till slut måste lämna honom om hon behöver mycket mer sex och han bara nej, 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 nej.
Eller skaffa ett annat typ av förhållande där hon får gå ut och ligga med honom.
Men sen, sen är det också
ett öppet förhållande kanske.
Om hon är på så här hela tiden nu, då hinner, vad skulle hända om hon slutade? Skulle han liksom ta initiativet? Och för det, jag vet inte om han riktigt får utrymme här. Om hon får nobben 5-6 gånger i veckan och får sex en gång i veckan, då betyder det att hon försöker ha sex med honom varje dag. Hinner han ens liksom ta initiativet då?
Ja, han kanske måste hinna bli sugen, precis. Ja.
Mm. Och han måste ju känna att han inte är så duktig som inte kan leverera det han vill, rimligtvis också.
Och det är också så att vi kan få hela tiden, det är ju det vi minst av allt vill ha. Det finns ju nästan ingen som besökt turistmonumenten som finns i den egna stan, för de är ju alltid där. Om han liksom blir erbjuden sex män varje dag, det är klart det inte blir så intressant.
Kan man tänka sig att resetta alltihopa, att de inte har sex på en månad för att liksom lokalisera var tumören är någonstans?
Hon måste ju sluta tjata.
Okej. Okay. Sluta tjata, Annika.
Det tycker jag är lite hårdare med Annika kanske.
Och prata om det.
Ja. Få honom att öppna upp sig om vad problemet egentligen ligger.
Hårda ord, Annika, men tänk väl. I Mix Megapol, i programmet Dilemma med Henrik Fexeus, Josefin Crawford, Fredrik Virtanen och mig själv, Anders S. Nilsson, och en massa brev. Ett till exempel från Zacharias här. Han skriver så här: hej, jag misstänker att min flickväns mamma snor saker när hon är hemma hos oss. Det försvinner ofta grejer när hon har varit på besök. Det brukar oftast handla om skitsaker som rabattkuponger, en sax eller godis. Men senast försvann några hundralappar som jag hade på mitt nattduksbord. När jag frågar min tjej om vad sakerna har tagit vägen, så anklagar hon mig för att ha tappat bort dem. Jag brukar visserligen tappa bort saker ibland, men de dyker alltid upp förr eller senare. Problemet är att sakerna som försvinner när svärmor är hos oss dyker aldrig upp igen. Jag har nämnt att svärmor kanske har råkat få med sig saxen, men då säger min tjej att det skulle hon aldrig göra och blir lite irriterad på min implikation. Mm. Nu har det dock hänt flera gånger och jag är ganska säker på att hennes mamma snor saker när hon besöker oss. Jag har inte varit ihop så länge med min tjej och är rädd vad en sån här anklagelse kan göra med vårt förhållande. Borde jag ändå konfrontera min flickvän med att hennes mamma antagligen är kleptoman? Undrar Zacharias. Vad säger Josefin?
Ja, här handlar det ju om att ta steget till handling, helt enkelt. Han måste helt enkelt komma på henne på bar gärning. Han måste kanske tjuvkika i hennes väska när hon är på toa precis innan hon ska gå därifrån. Eller han måste hålla ögonen.
Du ska alltid smygkika och öppna små svarta snuskböcker. Avläsa Facebook meddelanden. Det här går bara inte, Josefin.
Jo, det är det det gör. Det är det som det här. Va? Det här
ska stå som David Niven runt ett hörn och titta liksom.
Ja, man måste
David Niven.
Vem är det?
Det är en gammal fin skådespelare.
60-talet ringde.
Ja, 60- och 50-talet. Vad säger du?
Ja, alltså ordet, grejen är att eftersom det var saxar och så vidare, så ordet kleptoman är ju helt korrekt använt här, för att det låter ju faktiskt som att hon lider av sjukdomen kleptomani. Kallar man det för sjukdom? Jo, men det gör man då. Och då är det ju liksom ett tvångsmässigt beteende hon inte kan styra över, så det hjälper egentligen inte.
Du tycker om han... Det är synd om alla som beter sig som inte gjort det.
Men grejen är att det hjälper inte om han kikar i väskan och ser att saxen ligger där, för det innebär inte att hon kommer sno den mindre nästa gång. Det kommer ske igen. Är du kleptoman så kan du inte styra över den, för det är en tvångsmässig handling som du gör vare sig du vill eller inte.
Men vad ska de göra? Inte låta henne komma och hälsa på?
Men grejen är att vad han behöver göra är att han behöver faktiskt sätta sig med mamman i tysthet och prata med henne om det här, om det är så att man lider av kleptomani, för att hon behöver i så fall hjälp.
Vet en kleptoman om att de är kleptomaner?
Ja.
Det vet de om. Men
hur
blir det om man konfronterar en kleptoman?
Jag vet faktiskt inte, men det lär han ju bli varse.
Men jag tycker det blir så överpsykologiskt att han ska sätta sig med mamman och prata, och hon skulle ju bara nej, vad snackar du om, är du knäpp i huvudet, vad är det för
han behöver ju bevisen där, först
ja exakt, han behöver bevisen och liksom bara så här, upp med saxen i väskan, tryck upp den framför hennes nos.
Är det här din sax? Nej, det är det inte.
Precis, och sen kanske det kan pratas eller något.
Men vad jag menar, men jag att han kan inte prata med flickvännen, för hon verkar
nej,
liksom att tagga
ner utåt. Nej, det där utåt, snackandet.
Tror du inte flickvännen egentligen vet, men att hon skäms över detta?
Nej.
Vad säger du, Fredrik?
Ja, till att börja med att vi skulle råka hitta en äkta kleptoman här, vilket är kanske en på miljonen att de har hört av sig. Det tror jag inte. Jag tror kärringen tar saker för att de tycker det är kul eller någonting. En sax eller en hundring som ligger framme.
Egen dotters alltså, ja, lägenhet. Ja, det måste vara kleptomani helt enkelt, eller?
Ja, men det finns säkert light version, ja. Och heavy.
Jag tycker inte vi ska kleptomani med förnuft. Tredje vägen.
Låt henne hålla på och ta saker. Lås in silvret och det viktiga hemma. Så då får hon hålla på och ta sina saker. Stör ingen med det här. Dottern kommer inte vilja höra det. Mamman kommer inte erkänna. Han får hacka i sig det här. Det kommer lösa för dottern kommer att förstå att mamman gör de här sakerna om man gör dem. Annars, låt död sovande hundar sova. Det här är inget stort problem.
Vad ska de åka till Ullared och köpa liksom 120 saxar gjorda i Indonesien och lägga där ute på
bordet? Som svärmor får sno om hon vill.
Ja, just det. Snobonanza hemma hos oss tisdagar klockan 8.
Jag kom på en skitbra grej. För jag gillar Fredriks linje. Låt det vara. Jag tänkte lite det kort förut innan jag firar. Men varför inte göra precis som du säger? Köp hem lite extra grejer som man kan lägga ut. Som inte är värt någonting. Som hon kan sno lite.
Någon slags loppis hemma.
Ja, lite så.
Nej, det var det sämsta idé jag hört. Man ska göda hennes sjukdom.
Nej, styra den.
Nej. Ja,
men du tycker någonstans. Vem var det som sa här innan att de ska konfrontera?
Det var Josefin.
Ni andra, du är förstående henne.
Nej, men jag sa också att hon pratar med henne, men inte med din flickvän.
Inte med flickvän, med mamma. Och du
tycker, låt det vara bara.
Låt det vara, låt det simma ur bild.
Simma ur bild.
Bråd problemet.
Ja, och köp lite saxar som du kan bli av med.
Köra sitt förhållande på grund av att svärmor tar några saxar.
Vadå, det var ju hundringar, det var ju pengar och grejer. Kommer eskalera.
Jag är mest upprörd av att hon snodde godis.
Lås in silvret, sa ju. Han får ju lägga på sig sina pengar.
Okej, jag tror vi är klara. Du får ta det för vad det är, Sakarias. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Amanda. Jag och min kille har varit ihop i cirka 5 år och är 28 år gamla. Jag har länge velat följa min dröm om att bli konstnär. Jag har alltid dragit mig för att satsa på det, men nu har jag bestämt mig. Min kille är utbildad och har ett bra jobb. Jag har jobbat som butiksbiträde sedan gymnasiet och börjar nu tröttna. Jag brukar måla ibland på fritiden och nu har jag bestämt mig för att satsa på en karriär som konstnär. Jag kommer att ta ett lån till en utbildning som kostar ganska mycket pengar och söka in till hösten. Nu när jag för första gången är ambitiös med något i mitt liv så stoppar min kille mig. Han har sagt att jag verkligen inte borde göra detta. Det finns inga jobb som konstnär och han säger att jag bara kommer lägga en stor summa pengar på något som inte ger mig mer än en stor skuld. Han tycker att jag borde utbilda mig till något vettigt istället, som man uttrycker det. Så att vi kan ta ett lån och köpa ett hus. Själv så har han ju utbildat sig och fått ett jobb han trivs med. Varför ska inte jag få den möjligheten? Han menar att jag är omogen och naiv och kommer ångra mig efteråt. Han har väl rätt i att det är en stor uppoffring att göra, men det måste man göra för att följa sina drömmar, anser jag. Borde jag ta ett lån och försöka bli konstnär, undrar Amanda. Vad säger du? Fexius?
Jag säger att Amanda, din kille låter helt dum i huvudet. Det enda du kan göra är att följa din dröm, för om du inte gör det så kommer du bli bitter. Och då kommer din kille visserligen kanske leva fortfarande med dig, men han kommer en väldigt bitter flickvän och du kommer ge honom skulden för det här. Så att gör det, du har ju redan bestämt dig. Du säger det själv, gör det du har bestämt dig för att göra. Och om han inte stödjer dig i det så kan jag komma och slå honom på pannan.
Okej, då är det bara att mejla in adress och portkod.
Och ett bra klockslag. Som
och vilken dag din man har sovat.
Fan.
Vad säger du, Josef?
Ja, nej, men man måste ju våga för att vinna. Och även om det går åt fanders, då har hon i alla fall testat. Och jag har flera vänner som har just haft den här drömmen och gjort den till verklighet. Och det har faktiskt funkat. Så att hon ska definitivt på sin dröm och han kommer vänja sig.
Vi ska höra vad Fredrik Virtanen tycker om en liten stund.
Skicka in ditt dilemma. dilemma@mixmegapol.se.
Och vi har pratat om Amandas dilemma här. Borde hon ta ett lån för att följa sina drömmar och bli konstnär, eller lyssna på sin kille och göra något vettigt istället? Och Henrik Fexius var stenhård. Så här, din kille är dum i huvudet, Amanda. Ja. Du ska följa ditt råd. Och Josefin, du var väl nästan inne på den linjen också?
Ja, han låter ju som en torr gammal liksom 40-talist farsa, och det är bara... Alltså det är nog, det är säkert något han har fått höra om, kanske någon dröm han hade när han var liten eller något. Jag tycker det är dumheter. Det är klart att hon ska satsa på det här.
Finns det någon förståelse hos Fredrik Virtanen då?
Ja, det är klart att hon borde, som man säger, göra något vettigt. För chansen att man som 28-åring ska bli en konstnär som kan försörja sig på det är ju nästan minimal.
Ja.
Men det innebär dock inte att hon, även om hon borde göra något vettigt, så kommer inte det funka. Så hon, jag håller med föregående talare, att hon måste få göra den här grejen, för annars blir hon just bitter och kommer skylla på honom om man hindrar henne. Så att det blir ju så, det måste bli så. Men så måste hon ju få honom acceptera det här. Det är ju steg två i det hela, och den slipper vi hantera.
Nästan såklart. För han har ju bra jobb, så han kan ju klara av ekonomin.
Hade inte hon något jobb alls, eller hur var det egentligen?
Han jobbar som butiksbiträde, och
har hon kvar det jobbet när hon är färdig i frågan? För då är det ju absolut, då är det bara att dra ut och ta det här lånet, för det kommer tillbaka till ett fast jobb om det inte funkar.
Skit i det där butiksbeträdejobbet, vad är det för bull? Alltså han borde vara glad att han har en sån konstnärlig, härlig kvinna som vill stå där framför stafflit och vara vacker och måla.
Men det är sagt att man är konstnärlig härliga. För att man vill vara konstnärlig. Kan hon inte bara vara uttråkad på vad butiksbeträde? Åh, jag ska bli konstnär.
Nej, men det här, hon vill satsa nu. Hon vill gå den här utbildningen. Hon vill satsa, hon behöver göra det. Det är viktigt. Mm. Det här är inte bara något litet för henne, utan det här är något som hon vill testa. Hon vill testa sina vingar, så att
säga.
Är
det den principen som är viktigast när man gör? Att hon vill, alltså, man ska testa sina vingar? Om man ska få stöd. Är det den principen som är viktig?
Alltså principen är ju såklart att om någon har en dröm, om man är i en relation och ens partner har en dröm och tror på sig själv, då ska man stötta. Okay. Inte trycka ner.
Samtidigt har väl han sett hennes han har sett verken.
Han kan väl sett hennes målning.
Då får hon komma fram till det själv. Ja,
jag bara
inte
säger att hans inställning inte är orimlig.
Nej, men kolla, han är så himla torris som har den där inställningen, så han har säkert inte ens någon bra smak. Ja, han gillar väl så här färdiga tavlor från Ikea typ.
Det kan ju också vara så att han faktiskt är lite avundsjuk för att han aldrig vågade göra den grejen.
Ja, han kanske har varför för det.
Men han vill också ha ett hus i och för sig.
Sen kan det ju vara så att Amanda får lite nyckel lite här och där, att nästa vecka så är hon sugen på någonting annat. Och det kanske hon vet. Det vet ju ingenting om. Jag bara antar detta.
Han är orolig för att det ska gå så bra för henne, och att hon kommer liksom stiga upp en nivå. Så helt plötsligt kommer inte han vara i hennes lig längre. Och det
om
det
nu är en målarkurs som går, så kan hon ju sen fixa deras nya hus, måla om det och så vidare.
Ja.
Han kan ju komma och stå krokimodell på kursen, och då kan ju han ha lite koll där.
Ni tar inte det här seriöst.
Jo, men jag gör ju det.
Ja. Nej, jag gör inte det riktigt.
Ska vi ta ett nytt dilemma? Hörrni, vi tar ett nytt dilemma. Hej dilemmapanelen, jag heter Hilda. Jag har snokat lite och upptäckt att min pojkvän kommer överraska mig med ett fallskärmshopp på min 30-årsdag. Jag är verkligen livrädd för höjder och mår illa av tanken att hoppa ut ur ett plan. Om jag håller överraskning för mig själv så kommer jag att få panik och avbryta den när vi väl är på plats. Då kommer min pojkvän att ha spenderat en massa pengar på en dag av dålig stämning och panik. Borde jag avslöja att jag har snokat för att undvika en dyr katastrof? En försvara här.
Ja, det var jävligt dumt gjort faktiskt, Hilla. Därför att jag led av extrem höjdrädsla. Så när jag hade svensex en gång i tiden, sa jag, ni får göra vad ni vill, men det blir inga fallskärmshopp. Så jag fallskärmshoppade ju.
Så du fick ett fallskärmshopp?
Jajamän. Och det var det bästa jag gjort, för att jag blev av med höjdrädslan. Och det är också konstruerat så att när du väl är där så kan du inte dra dig ur. Nu är det tråkigt att hon vet om det här. Då kommer hon lida i 3 veckor. Så av den anledningen så behöver hon att säga det. Jag vet om det här, sorry. Men jag vill bara säga till henne att hade du inte vetat om det här så hade det funkat skitbra. Du hade gått dit, du hade gjort det.
Nej.
Och du hade tyckt det var härligt.
Nej. Jag förstår henne överhållet på idag. Mm. Vi ska höra vad Fredrik Virtanen säger. Och
fast han har fel.
Nej.
Jo.
Nej.
Har Fredrik fel per definition?
Nej. Ja, det är det nu.
Okej, nu tar ni vår kramar så under låten.
Ja,
och sen
Josefin
tänker ut vad hon ska säga.
Ja.
Livslevande. Thomas Ledin i Mix Megapol i Dilemma. Med mig Anders S. Nilsson, Henrik Fixeus, Josefin Crawford och Fredrik Virtanen, som skrattar av någon outgrundlig anledning. Jag vet inte varför.
Jo.
Så är det ibland. Vi har pratat om Hildas dilemma här nyss. Borde hon avslöja att hon har snokat för att undvika att hennes pojkvän överraskar henne med ett fallskärmshopp som hon absolut inte vill göra? Nej, sa Henrik Fixeus.
Han sa så mycket sjuka saker.
Nej, men hon måste säga att hon har snokat. Därför att hon kommer bara må dåligt nu. Men det var dumt att hon snokade. Alltså, för hon hade haft en bra upplevelse.
Och du hade själv varit med om exakt samma sak.
Exakt samma sak.
Du sa att du var livrädd för höjder och de köpte en fallskärmshopp och du hoppade.
Ja, ja, men alltså när du väl är där, då sitter du fast på en annan person. Du kan inte hoppa.
Nej, men det är väl inte en speciellt skön upplevelse.
Jo, det är det. Det är för grejen att när du hoppar fallskärm så är du så långt ifrån marken så att du får ingen höjdrelation förrän det är typ 100 meter kvar. Och vid det laget är du redan van.
Tjena. Vad säger du, Josefin?
Oj!
Jag tycker ju verkligen att man ska utmana sina rädslor och sådär. Det tycker jag. Så att på sätt och vis kan jag känna att just i det här fallet var det lite dumt att snoka. Annars brukar det funka väldigt bra att snoka. Men i det här fallet så var det en dålig idé. Nu står hon där och... nej, jag tycker hon ska säga till nu. Det fast ändå inte.
Alltså, nu vänder du fram och tillbaka. Nej, igen. Stå för någonting här, Josefin.
Snoket.
Okay,
snoket står du för.
Okay, i och med att han snokar så får hon stå sitt kast då.
Det säger ordet snokar, och pignar du till. Reser du ragg.
Jag sa så här, i och med att hon snokade så får hon också stå sitt kast och faktiskt hoppa den här fallskärmen.
Det är ett ganska tufft straff för att snoka. Hoppa från 6000 meter. Tänk om fallskärmen inte vecklar ut sig. Hilda. Ja, tänk men på det du.
Det gör den inte.
Vad säger du, Fredrik Vittar?
Ja, men i det här läget får hon ju göra... Jag måste ju backa hela problemet. Ja, nu är det ju så. Nu får de säga, jag råkade se det här nu och jag vill verkligen inte göra det här för det är vansinnigt och du är en idiot som gör det här mot mig för att vet att jag hatar höjder. Så han är ju helt blåst till att börja med. Mm. Och Henrik säger så mycket sjuka saker här förut så det finns inte.
Vad är det här?
Dina vänner känner till att du hatar höjder, ändå ger de dig den här presenten. Redan där skulle jag ju säga, ni är inte mina vänner längre, hej då. Och två säger du, man vill komma över sin höjdrädsla. Varför vill du det? Varför ska man komma över en höjdrädsla för? Den är mycket mänsklig och klokt. Det är som att komma över rädsla för att dricka kiss. Vad skulle du göra det för?
Sa jag verkligen att jag ville komma över min höjdrädsla? Ja.
Men du gjorde det. Du är tacksam för att de hjälpte dig att komma över din
höjdrädsla. Alltså, jag är din
höjdrädsla. Varför vill dina vänner göra detta?
Varför vill de dig så ont?
Förmodligen vill de det för de förstod någonting som jag inte förstod. Och det är det att, och som alla också säger som hoppar fallskärm, du kan vara höjdrädd och ändå hoppa fallskärm för det är inte samma upplevelse.
Fostrar de mästra dig på din egen
svensexa? Det är sådana vänner jag har.
Vilka svin.
Jag är tacksam.
Det slutar ju väl nu, men det är ju bara en ren slump att du gjorde det.
Alltså min höjdrädsla var ju sån, jag kunde inte gå upp på en jävla pall för att byta en glödlampa ens. Och idag så hoppar jag ju utan fallskärm.
Ja, men det
är ju... Varför ska du på pallar att göra?
Varför ska du byta en glödlampa själv?
Ja, men jag skär mig när jag rakar mig annars.
Okej, vad säger du?
Nej, nu har jag tänkt till, nu är jag mer inne på Fredriks linje att hon får säga till, du är en idiot, varför har du ens bokat den här skiten mot mig? Du vet att jag inte gilla höjder. Mm. Det är inget schysst. Det är faktiskt inte så himla schysst.
Det är nästan lite sadistiskt.
Ja, antingen känner exakt, han är henne inte elakt. Eller också är han elak.
Ja, men det är elakt. Han kanske vill bli av med henne. Han kanske har riggat den där fallskärmen så att den inte vecklar ut. Så
det
är liksom,
nej. Det tror jag inte.
Nej, men så här är det. Ni har ju rätt.
Ja.
Ni har ju rätt i att det är jävligt elakt av honom att boka det här. I alla fall på ytan. Ja. Så kan det inte vara så att han har inte alls gjort det egentligen. Han har en annan överraskning, men han vet att hon är som Josefin. Hon är en snokande jävel. Så han har liksom planterat det här.
Då är han ju underbar faktiskt.
Viker du ner dig här nu, Henrik Fexeus?
Nej.
Håller du med?
Jag presenterar en ny möjlighet bara.
Henrik, du var ju så rakryggad här nu så jag älskar dig för att du verkligen tyckte någonting starkt och rått och hårt mot
mig.
Nu viker du ner dig mot
mig. Nej, det känner jag inte.
Ja, Henrik, vik ner nu. Du behöver inte alltid ha rätt.
Eller få det är alldeles för mörkt här inne. Kan ni byta någon lamp?
Vi är inne på det här ifall han är sadist eller för han verkligen vill hjälpa henne att komma över någonting som är ett problem för henne.
Det är det inte.
Nej, du tror inte att det är...
Varför skulle det vara ett problem att inte vilja hoppa fallskärm från 6000 meter höjd? Varför skulle det vara ett problem? Det är bara för Henrik Fexeus. Hela världen, det är ett problem.
Det är därför han har planterat det här. Det är som en liten näsknäpp där på att hon har kanske läst hans svarta bok innan och han är jävligt trött på det.
Den lilla svarta snuskboken.
Ja, det var igår vi pratade om det. Det kommer inte ens ihåg det.
Herregud.
Jag håller verkligen med. Det är inget problem att man tycker det är läskigt att hoppa från 6000 meter.
Men gör det ändå.
Nej, men hon kanske ska snoka vidare och se om det är något annat under.
Det finns
nyckel till allt det här. Snoka vidare. Okay.
Ja, precis.
Tack för att du lyssnade, Hilda, och ta åt dig vad du vill. One Night in Bangkok, Murray Head i Mix Megapol i Dilemma som lider mot sitt slut. Och vi har pratat om allt möjligt. Framförallt har vi kommit fram till en väldigt bra slutsats som Fredrik Virtanen säger att om du funderar där hemma, det är inte ett problem. Eller om du tycker att det är jobbigt att hoppa från 6000 meter rakt ner med fallskärm. Det behöver inte vara ett problem. Det ska inte vara ett problem.
Nej.
Det var väl visdomsord.
Det var visdomsorden.
Ja, och jag gör en pudel helt och vänder på det och säger att gud vilken tur att hon snokade även här för att få reda på detta i tid innan hon hänger där på fallskärmen.
Här var, gick det ju bra med snokningen för en gångs skull,
Josefin. Ja, precis. Det är,
ibland, en gång av tio så är det bra att snoka.
Det är alltid bra.
Det är alltid bara att snoka. Snoka med det här, man gör det.
Ja,
livet blir enklare
då.
Det blir roligare också.
Man får reda på hur saker ligger till.
Ja, och hur många spruckna förhållanden har du egentligen?
Så man ska bara leva i en lögn då, som du, Fredrik?
Ja!
Hörrni, ni snacksaliga panelmedlemmar denna söndag morgon. Det var alldeles för den här helgen. Det var jättekul att ha er här. Tack så mycket Henrik Fexeus, mentalist, tankeläsare. Tack Josefin Crawford, programledare och radiostjärna numera. Och tack så mycket Fredrik Virtanen, journalist. Vi är tillbaka nästa lördag. Igen, mellan 8 och 10 varje lördag och söndag i Dilemma. Har du missat något eller vill höra programmet igen så går du in på radioplay.se/mixmegapol och klicka på Dilemma där. Och så mailar du in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Det var alles. Då säger jag ha en underbar söndagdag och vi säger hej då.
Hej då!
Smakfullt mål!
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Välj mellan massa goda dressingar till din French hotdog som smakar lika gott som en perfekt glidtackling. Köp en French för 35, två för 59 eller fyra för endast 99 kronor. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.